Vi pratar arbetstidförkortning, invandring, köer i vården och drivmedelspriser. Hon svarar också på om det räknas som fult att vara rik. Jag heter Titti Schultz. Det här är P4 Extras partiledarintervju med Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Ordningen lottad för att allt ska vara så rättvist det bara går. Turen idag har kommit till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Dagsformen?
Jo då. Ja. Han hänger med. Det är lite duggregn där ute. Men...
Det kändes som att du var på gott humör när du kom in.
Ja.
Mm. Då hoppas jag att vi skiljs så.
Det är fredag.
Att vi har varit konstruktiva. Ja, har du någon fredagskänsla? Finns den tiden för dig?
Ja, det tycker jag.
Är det taco med familjen ikväll?
Ja, det tror jag.
Ja, vad härligt. Du gör din andra valrörelse till riksdagen som partiledare. Mm. Alltså, du säger formen är god, men gör du någonting annorlunda den här gången?
Nu är man varmare i kläderna och det är ett helt annat läge förstås. Nu har vi haft en högerregering i 4 år och vi har ett facit på vad det betyder. Om man vill ha 4 år till eller om man vill ha nya tag. Så att det är väl liksom en annan feeling ändå in i den här valrörelsen skulle jag säga.
Mm. Jag har en liten bakgrund på dig som jag tänkte dra nu, så alla vet. Och så får du säga om jag lyckades ringa in dig hyfsat. Du föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm. Dina föräldrar kom som flyktingar från Iran. Du bodde på ett flyktingboende i skånska Perstorp när du föddes. Sen landade ni på Hisingen i Göteborg. Du gick ut gymnasiet med nästan bara MVG. Hade såna i min klass. Och sen pluggade du juristlinjen på Stockholms universitet med siktet inställt på finansrätt inom bankväsendet. Men du har inte avlagt examen och som vi vet så jobbar du inte heller med finans. Redan som 14-åring gick du med i Ung Vänster där du senare blev kassör och vice ordförande. Sen blev du kommunfullmäktige ledamot i Botkyrka kommun. Du har beskrivit dig själv som en snäll och generös vinnare men en väldigt dålig förlorare. En vinnarskalle som kom väl till pass när du som ung simmade i princip varje dag och spelade fotboll. Du sitter i riksdagen sedan 12 år tillbaka, blev vice partiledare 2018, tillträdde som partiledare 2020. Du lever tillsammans med Martin och ni har en dotter ska jag säga bara. Semestrar helst i Spanien. Hur kändes det?
Otroligt.
Blev det rätt?
Vilken wrap-up.
Ja, det är du.
Det var hela livet i revy.
Ja, och det är mycket kvar.
Bra jobbat.
Men du, det här med att du är en dålig förlorare. Du har ju fått kritik vid ett par tillfällen för att du avbryter andra partiledare i debatter. Moderaterna hotar till och med att dra in sin medverkan framöver om din mikrofon inte stängs av när du har ordet. Jag skrattar lite åt det här, men ibland är det svårt att höra vem som pratar. Men tycker du att debatterna mår bra av lite mer fart att du kastar in, eller är det vinnarskallen? Du kan inte låta bli.
Jag tror formatet inte alltid är utmärkt för bra diskussioner.
För dig, höll jag på att säga.
Nu är jag ute på en turné till exempel med Elisabeth Svantesson. Jag tror hon avbryter konstant allt jag säger.
Okay.
Så att det är liksom kanske ibland att formatet är på ett sånt sätt att men nu vill man säga någonting. Jag tror vi alla behöver tänka på, inklusive jag, att liksom prata så att resonemanget är klart och sen får den andra prata så att man hör vad de olika argumenten är.
Mm. Det är det vi försöker jobba med här idag. Nu ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och då har vi valt 2. Det blir ekonomi och migration, integration. Samma med alla partiledare. Och nu börjar vi här med integration och migration. Sveriges mottagande av asylsökande ligger på historiskt låga nivåer och på EUs miniminivå. Vill Vänsterpartiet fortsätta på samma spår eller vill man ta emot fler människor?
Om det uppstår krig som när Ryssland invaderade Ukraina så behöver vi dela mycket mer ansvaret med andra europeiska länder är vår bedömning. Det kan inte vara upp till varje land för då kan det riskera att bli ojämlikt. Så att man behöver dela på ansvaret i så fall.
Så att i krissituationer är Vänsterpartiet positiva till att fler människor ska välkomnas till Sverige?
Ja, så är det ju alltid. Att skulle någon, vi vet inte idag om Ryssland invaderar Estland eller Finland eller vad det kan vara. Och då behöver man ju förstås ta sitt ansvar.
Och om man då tittar på hur det ser ut idag, förra året var antalet asylsökande 6700 stycken. Det blir ungefär, man slår ut över landet, 23 personer per kommun. Men den nivån tycker ni att kan ligga kvar på om vi tittar på till vardags, eller hur jag ska formulera mig?
För oss är det ju viktiga att vi inte utvisar de unga människor som har levt länge i Sverige och är med sin familj idag och kan svenska, har läst gymnasiet, har hela livet framför sig.
Det är inte det är riktigt samma fokus. Sak. Det är ytterligare en fråga som är angelägen naturligtvis inför valet. Men jag tänkte just på det här med att 6700 personer då skulle vara en siffra som, där ligger vi idag. Ja. Är det lagom?
Det är ju svårt att säga eftersom vi kan inte se framtiden.
Många pratar om integrationen. Vad tycker du ska göras för att integration ska fungera? Vad behövs?
Vi är ju ett traditionellt arbetarparti. Kanske det som Socialdemokraterna var förut. Så för oss är arbete det som är viktigast och att arbetare har det riktigt bra. Det gör ju också till exempel att när det gäller arbetskraftsinvandring så behöver den begränsas. Därför att det är bara vid behov, när det är stora behov på en arbetsplats som man kan ta in så att säga, utländsk då, personal eller företag som använder sig av utstationerad personal. Och sen handlar det om bostad och det handlar om att komma in i ett samhälle och få ett sammanhang. Det är ju det viktigaste och det gäller egentligen både om dina föräldrar har varit här i generationer eller om dina föräldrar kommer ifrån ett annat land.
Och ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året, det är svårigheten för synskadade att få hjälp till personlig assistans enligt LSS som ju står för lagen om stöd och service. Idag får nästan ingen med grava synskador ledsagarservice via LSS sedan en dom från 2010 som då gav kommunerna möjligheten att ge avslag på de ansökningarna. P4 Kalmar träffade, det var tidigare i år, en av de som har drabbats av just det här, Kenneth Karlsson i Kalmar. Han vaknade alltså upp helt blind på båda ögonen i januari morgon förra året.
Jag ser ingenting, jag är blind. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till liksom. Jag började gråta och jag var helt förtvivlad. Ja, det jag brukar göra det är ju att hjälpa till med disken då. Det är rätt skönt att kunna ha någonting att göra som man klarar av. Var man än vänder sig så blir det ju oftast ett nej. Det känns som att jag blir inlåst i ett stort rum där det är kolsvart liksom och inte får någon hjälp. Att jag bara är en börda för samhället.
Det var P4 Kalmars Kåre Persson som hade träffat Kenneth som alltså blev blind på grund av sjukdom. Och nu kämpar Kenneth och hans fru Sofie för att få rätt till personlig assistans enligt LSS och har hittills fått två avslag. De har överklagat och väntar på svar från förvaltningsrätten i dagsläget. Idag har de bara beviljats hjälp av en så kallad kontaktperson. Frågan här blir ju, vad tänker du kring fall som Kenneths till exempel? Att det har blivit så här mycket svårare för synskadade att få rätt till personlig assistans. Vad kan politiken faktiskt göra i såna här lägen?
Vi har arbetat hela mandatperioden med LSS men också ledsagningsfrågan. Många som har haft ledsagning i många, många år blir alltså idag av med den. Så det är precis som du är inne på. Vi behöver upphäva konsekvenserna av de här domarna. Det har varit flera stycken efter varandra genom en förändring av lagstiftningen. Sen vill vi förstatliga hela LSS därför att kommunerna bedömer så olika och risken är att du blir väldigt påverkad av vilken kommun du bor i och hur mycket pengar just de har. Det är fel. Du ska ha den ledsagning som du har rätt till. Vi vill förstärka LSS mycket, mycket mer och att du ska ha rätt till den här ledsagningen. Det gör också att vi behöver lägga resurser på det, men det är det värt och det förändrar ju hela livet. Alternativet är att man sitter hemma och kan inte arbeta, vara ute och gå, träffa vänner. Det är skillnaden mellan att ha ett väldigt bra liv eller att vara isolerad. Så att det här är en väldigt viktig fråga. Jag är glad att den tas upp och vi måste förändra LSS:en. Vi måste göra en ordentlig förstärkning av LSS:en.
Tar vi ett annat politikområde som prioriteras av väljarna när de får frågan. Nu är det ekonomin. Vad vill Vänsterpartiet göra för att så kallade vanliga människor ska få mer i plånboken?
Det här är den viktigaste frågan för en ny vänsterregering. Vi behöver få ner matpriserna. Vi behöver göra det billigare att ta ut medicin. Många, jag var faktiskt på en diskussion idag om att många pensionärer avstår från det. Vi behöver få ner hyrorna. De har gått upp 3 gånger så mycket den här mandatperioden i förhållande till den förra. Och där vill vi frysa och sen förändra reglerna för att på sikt få ner hyrorna. Vi behöver få ner räntan. Så det är både mat och boende skulle jag säga är det mest centrala. Jobbar du och sliter så mycket som du gör, då ska du ha ett riktigt bra liv i Sverige. Men det handlar faktiskt också om fritidsaktiviteter för barnen. Mycket har gått upp i pris och där behöver vi titta strukturellt på veterinärkostnaderna är en sån sak. Där 2 riskkapitalbolag har köpt upp hela marknaden där vi strukturellt behöver gå in och titta på hur ökar vi konkurrensen på den här marknaden. Men jag vill också nämna sånt som sjukförsäkring och a-kassa. Den här regeringen har sänkt a-kassan otroligt mycket. Många lever nu bara på 5-6 000 kronor i månaden. Och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen har accelererat starkt. 30% fler utförsäkrade. Så det är också de försäkringssystem som vi alla betalar för behöver bli betydligt bättre. Och pensionerna behöver höjas.
Regeringen och Sverigedemokraterna har tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel fram till sista september som svar på stigande priser på grund av kriget i Mellanöstern. Hur ser Vänsterpartiet på bränslepriserna? Vad ska ni göra om ni får bestämma?
Överhuvudtaget är det prioriterat för oss att sänka kostnader. Att se till att din lön räcker till mer saker, inte till färre saker. Så jag skulle generellt säga att det är viktiga för oss att få ner kostnaderna.
Även på drivmedel?
Vi kommer inte fokusera på höja priser.
Nej. Sen är ni som väldigt många andra väldigt intresserade av elbilar. Att det är ett bra alternativ. Dels är det bra för miljön, men också då att fler ska ha möjlighet att skaffa en elbil. Det finns prat om en elbilspremie från ert håll.
Ja, i framtiden kommer ju alla behöva köra bil fossilfritt. Så det är ändå det som ligger vid horisonten. Därför vill vi förstärka upp elbilspremien, inte på ett sånt sätt som var förut, som vi tyckte kanske gav för mycket subventioner till väldigt dyra bilar. Utan det viktiga med en sån här subvention är också dels att man får ner priset på att leasa eller köpa en bil, men också att många får ta del av den. För idag finns det en premie, men det är för få som får ta del av den. Så vi vill utöka den mångfald, vår elbilspremie, och få ner kostnaderna ordentligt för att köpa eller leasa en bil.
Jag tänkte att vi nu ska borra ner oss lite grann i ditt partis politik. Är du beredd?
Ja.
Ekonomifrågan, onekligen viktig. Vi har redan avhandlat en del av er politik. Välfärden tänkte jag fokusera på, som ni menar behöver byggas upp igen. Hur då? Hur menar du?
Dels är det viktigare att satsa på vården än att sänka skatterna för väldigt rika personer. Idag har vi långa vårdköer. Många blir skadade i långa operationsköer. Och det är onödigt. Vi har råd med riktigt bra sjukvård. Och det är den viktigaste tryggheten vi kan ge varandra när hälsan sviktar. Så det är en av frågorna. Dels handlar det också om att då arbetsvillkor och löner måste upp i vården så att de inte själva behöver bli patienter efter att de har jobbat i svensk sjukvård. Och sen så finns det idag en risk för en storskalig privatisering av hela svensk sjukvård. Och det tror vi inte på helt enkelt. Utan tvärtom behöver vi mer sjukvård i gles- och landsbygd. Vi behöver ha mer jämlik sjukvård. Att svårt sjuka snabbt kommer till. Och att vi inte får några konstigheter kring att stora koncerner och vårdbolag ska bestämma hur vår sjukvård ser ut, utan det är väldigt viktigt att det finns en demokratisk kontroll över sjukvården.
Vården ska vara tillgänglig utan långa köer, menar ni, och det tänker jag, det är väl egentligen kanske vad alla vill till mans. Men hur ska man komma åt problemet med vårdköer? Jag tänker tillgången på vård skiljer sig väldigt olika beroende på var i landet man bor. Det är det här du säger, men hur löser man det här?
Staten behöver skjuta till mycket mer resurser. Och som sagt, det är en vänster-höger-fråga. Det handlar om prioriteringar. Och där tycker inte vi det är värdigt att man väljer att sänka skatterna som man har gjort idag för väldigt rika personer istället för att anställa fler undersköterskor och sjukvårdspersonal runt om i Sverige. Så där gör vi en annan prioritering. Och om vi ser till att förbättra arbetsvillkor och löner, kortar arbetstiden till exempel, det vill vi göra i hela Sverige, men här är det ju viktigt. Då kommer fler att söka sig också till vårdyrkena. Jag är en mamma som jobbar som sjuksköterska, så jag har ju sett den här utvecklingen i svensk sjukvård, hur det bara blir sämre och sämre. Så att för oss är det viktigt att det blir en märkbar förändring nu, men också att vi har en sjukvård i hela landet som fungerar. Det måste funka. Vi ska inte ha situationer där man blir så felbehandlad för att personalen är stressad att man får en sämre sjukvård än vad man annars hade fått.
Sen vill ni lägga 3 statliga miljarder om året i 10 år för att höja lönerna i välfärdsyrken. Alltså en jämställdhetspott utöver den ordinarie löneutvecklingen. Varför behövs det här? Och hur är tanken att det faktiskt kommer att fungera?
Dels är det ju där vi har makt. Det handlar om skattemedel. Men det handlar också om att kvinnors arbete är undervärderat idag. Vi behöver få upp kvinnors löner eller kvinnodominerade arbetsplatsers löner. En del av det är ju vården. Det skiljer alltså idag 6 000 kronor mellan en kvinnodominerad arbetsplats med ungefär samma ansvar och utbildning som en mansdominerad arbetsplats. Och det är en skillnad vi behöver jämna ut. Så därför vill vi ha en push uppåt för kvinnors löner. Så det här är ett tillägg utöver den ordinarie lönehöjningen så att kvinnor får högre löner nästa mandatperiod. Idag ser vi ju att den utvecklingen helt avstannat. Så om vi fortsätter som vi gör nu så kommer skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner aldrig att slutas. Och det funkar inte, helt enkelt. Sen behöver vi göra också mer för att pensionerna ska bli jämställda, men det är en senare fråga.
Från KD-håll pratar man om att förstatliga vården. Från Liberalernas håll så pratar man om att förstatliga skolan. Ställer sig Vänsterpartiet till det här?
När det gäller för det som de kallar för statligt huvudmannaskap, både SD och KD säger ju det, så innebär det i praktiken en storskalig privatisering nationellt där man vill stycka upp sjukvården och sälja ut den till privata vårdbolag. Det säger vi nej till, för det blir en amerikanisering. Dessutom är Sverigedemokraternas krav på att privata sjukvårdsförsäkringar ska komma in i systemet där det är försäkringsnumret som bestämmer vilken vård man får. Det säger vi nej till. Det tror vi inte på. Staten behöver ta ett mycket större ansvar de facto. Alltså att man ska inte dra ner på 20 miljarder som man gjorde när kostnadschocken kom den här mandatperioden. Utan staten måste se till att det finns sjukvård även på platser där det kostar mer att bedriva sjukvård. Till exempel norra Sverige. Så att staten måste ta mycket större ansvar för vaccinationsprogrammen, utbildningsplatser, för att jämna ut mellan de olika landsändarna. Det vill vi se. Men också skolan då, tycker vi också att man borde ha ett mycket med större statligt ansvar. Det var fel egentligen att kommunalisera skolan, utan det borde vara statligt.
Ni har ju många förslag där ekonomin så att säga kommer in, alltså det behövs pengar. Hur har ni tänkt att allt det här ska finansieras? Vilka skatter kommer att höjas? För att, alltså, du pratar ju mycket om att de rikaste rika ska beskattas hårdare. Det finns ju fler skatter att ha möjlighet att höja. Ser det ut?
Sverige har glidit isär de senaste 25 åren. Vi var under en väldigt lång tid det land i hela OECD som hade de snabbast växande ekonomiska klyftorna mellan människor. Så vi har gjort en stor omfördelning i Sverige. Både socialdemokratiska och moderata regeringar, som jag är kritisk till båda, har överfört pengar från människors välfärd, från våra löner, från vår köpkraft till de rikaste. Det är därför vi idag har fler miljardärer per capita än vad man har i USA. Det är en utveckling vi behöver sätta stopp för. Alltså vi vill gå mot mer jämlikhet i Sverige. När vi var som mest jämlika så hade vi också världens bästa skola. Vi hade en bra tillväxt. Vi hade väldigt låg arbetslöshet. Så det är också bra för ekonomin och utvecklingen. Så att vi vill ju att miljardärer ska bidra med mer. De har väldigt mycket pengar.
De är omkring 500 stycken.
De är fler.
Däremot
har vi
fler än så.
Ja, det är de. Därför att vi har inget förmögenhetsregister. Det är det som är problemet. Det ska vi ju skaffa oss. Men också kapitalskatter.
Men om de tar sina pengar och drar då?
Det, statistiken visar att det inte är så. Man gör inte det. Men sen finns det ju alltid regler för att även om man gör det till exempel så ska man ju fortsatt vara skatteskyldig till exempel i Sverige. I USA går man ju väldigt långt och tycker att alla som är amerikanska medborgare oavsett var de bor är ju skattskyldiga i USA. Så den typen av liksom regler får man ju då titta på. Men när vi tittar på Europa så ser vi ju att det är inte så. Alltså...
Alltså
att människor försvinner inte. Men däremot är det ju ett sätt att bedriva politisk kampanj att påstå att man gör det. Och de har ju ofta sin verksamhet här i Sverige. Mm. Så att det är på oss de tjänar pengar. Och då är det rimligt att de betalar. Så vi tror ju mer på ett Sverige som vi känner igen. Som är ett jämlikt land som vi skryter om när vi åker ut till Italien och Spanien. Och som har en väldigt stark välfärd.
Vi går mot ekonyheter alldeles strax. Därför kommer jag att testa nu om du klarar ett ja- och nej-svar på den här frågan. Ingår ny kärnkraft i framtiden för Vänsterpartiet?
Vi behöver titta på vad det är för avtal som regeringen har bundit. Men generellt, det bästa sättet att få ner elpriserna är att införa Sverigepriser.
Här är Ekot. Du har ju fått en enda läxa inför det här samtalet, Norsi. Och det var att välja en låt. Vad har du valt och varför?
Dai Dai med Shakira. VM-låten.
Ja, men varför då?
Älskar VM.
Du älskar VM. Men alltså, du, i ett annat sammanhang så valde du den förra låten, alltså Gräver guld-låten.
Ja.
Vad är det med dig och fotbollslåtar?
Ja, men det är kul med fotboll. Jag är lite idrottslit då. Men jag är idrottsintresserad.
Mm.
Och det är klart när det blir världsmästerskap så blir man, går man in i den här fotbollsbubblan som vi gjorde nu i somras.
Ja, men då tar vi den. Det här är alltså Nooshi Dadgostars val. Shakira och Burna Boy, Dai Dai. P3 Extras partiledarutfrågning precis när stoldansen börjar mitt emot mig. Idag med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Det har blivit dags för tombolan. Är du beredd?
Ja, okej.
Okay. Då kommer den här. En raritet som du ser. Den är inte ny.
Fantastisk.
Den har vi hittat bland mycket annat
gammalt. Den var snygg.
I olika...
Låg det i någon källare här på radiohuset?
Om du visste vad vi har i källaren här.
Ja.
Där är den.
Är det jag som ska göra det här?
Det här ska du göra.
Strålande.
Ja, och då är luckan där lite trög. Först får du snurra och sen får du ta i när du skjuter isär där. Så.
Oj, oj, oj.
Så snurrar du den.
Vänta.
Ja. Ja, du ser den ett, tryck till den bara. Om du nitar ihop den där. Så ja. Ja.
Oj, oj.
Snurra. Snyggt.
Okay.
Det är ju alltså högt och lågt politiska förslag, funderingar. Du ska svara snabbt helst. Klarar du ja och nej så är det snyggt. Både Magdalena Andersson och Daniel Heldén gjorde ett bra jobb där. Ju fler du svarar på, eller ju snabbare du är desto fler hinner du göra. Varsågod, börja nu.
Inför en maffialag mot gängen. Ja, kan vi titta på.
Mm, kan vi
de
titta
måste
på.
Bort i alla fall.
Ja, 6 minuter har du ska jag säga också.
Okej. Okay. Nätläkare, toppen eller nej tack? Det viktiga är att vården ges efter behov. Så självklart måste man få digital kontakt med läkare. Men vi måste se till att våra pengar vi skickar in i vården går till rätt patienter. Det är väldigt viktiga. Så att inte de sjukaste får vänta längst. Ja, det hänger ihop med det här nämligen. Mm. Var hamnar pengarna? Men absolut, vi måste alltid ha... Digitala läkare behöver ju finnas såklart. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, alltså man ska nog inte inbilla sig att det är så... Alla branscher i någon mening har staten som stöd och hjälp skulle jag säga ändå. På olika sätt. Och kultur är en av dem. Det finns nog inget land som inte har en kulturbudget.
Så helt på egna ben ska de inte stå i alla fall?
Jag vet inte vad man menar.
Ja, att man inte får några statliga medel.
Att man inte får några alls. Då får vi ju väldigt lite av vår kulturtradition och vår kultur att gå runt. Så det tror jag inte på. Utan tvärtom. Men grejen är ju också att satsar vi på svensk film så kommer det också ge intäkter. Så det är ju inte en kostnad alltid utan det är en investering. Okej,
bra frågor. Jag skulle säga öka takten lite.
Okej, sorry. Fler borde utvisas från Sverige. Ja, det är kriminella då som ska utvisas i så fall. Skjut fler vargar eller låt dem vara. Svårt att säga. Ja, beror på hur stammen ser ut. Det viktiga är att egendomar skyddas och att vi hjälps åt med det så att vargarna inte tar djuren och dödar dem.
Du tänker alltså får och sånt?
Till exempel. Ja. Sverige bör övergå till euro. Nej, vi har haft en bättre ekonomisk utveckling än euroområdet med våran krona. Inför en miljardärskatt, ja. Rika personer ska bidra med mer till vår välfärd och till... Ja.
Du, jag måste bara fråga, för alla jätterika som darrar på manschetten nu, var går gränsen för jätterik?
Miljardär är tydligt.
Ja, det är tydligt.
Det är en miljard uppåt. Mm. Men visst, det finns ju många miljonärer som också kan bidra med mer. Mm. Och ha mycket kapitalinkomster, stora förmögenheter, det kan man ju titta på. Statliga subventioner på viktminskningsmedel, ja, det ska vi ju titta på. Det finns ju, det är ju alltid en bedömningsfråga. Jag kan inte säga ett tydligt ja eller nej här nu, men jag tycker det är värt att titta på, absolut. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Ja, det vill vi titta på. Att det finns databaser för detta. Så att man ska kunna se det.
Mm.
Okej, är jag för långsam eller?
Ja, alltså,
det är väldigt
halva,
mycket kvar.
Det är halva tiden har gått.
Stopp för religiösa förskolor och skolor. Ja. Det är bra att vi möts, tror jag. Oavsett vad vi har för religiös identitet. Gratis inträde till statliga museer, ja. Det är ett gemensamt kulturarv som jag tycker att vi ska kunna...
Så där backar staten lite ändå, för det är också verksamheter som kostar, såklart. Alltså de som...
Ja, det är våran historia och ja, olika saker.
Jag bara
saker.
Tänkte på den tidigare frågan där.
Ja, men precis.
Att, ja, ett stöd behöver. Ja. Varsågod.
Jag tycker det kan vara fritt att få komma in. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Ja, det kan vara en bra idé. Så att man kan få sommarjobba och tjäna sina pengar. Och så. Men i övrigt tror jag ännu mer på höjt CSN överhuvudtaget. För nu har allt gått upp i pris, men CSN har inte följt efter.
Mm. Det tuffa är att ska tillbaka sen. Man ska ju betala av sitt CSN-lån till exempel. Ja, men tänker bidragen.
Jag tycker bidragsdelen behöver höjas.
Ja.
Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga, alltså gratis busskort då, antar jag. Ja, det är bra. Sen vill vi att ingen ska behöva betala mer än 450 kronor i månaden för
oavsett
att åka kollektivt. Ja, men barn och unga håller jag med om. Typ loven och helgerna borde man också kunna åka med ett kort så att man kan få komma ut och göra roliga grejer. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Ja, där tror vi att vi behöver öka. Ja, se till att...
Är det 1%-målet?
På sikt är det ju där man behöver...
En långsam ökning som Magdalena Andersson, backar du det?
Ja, alltså jag tror att man får titta på då hur man gör det där. För att projekten kan ju vara nedlagda. Men det handlar ju om sånt som... Hjälpa kvinnor som blir utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp att fånga de män som har gjort det, att lagföra dem till exempel. Det vet jag, ett intressant svenskt initiativ som har lagts ner. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Nej, det tror vi inte på. Okej, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att reglera exporten och se till att vi inte exporterar till Tyskland och Finland på ett sådant sätt som höjer våra egna elpriser. Skulle vi göra det här och nu så är risken väldigt stor att hela norra Sverige får mycket, mycket högre elpriser. Så det viktiga är att vi ser till att Sverige... Okej. Polisen ska få betala tipspengar. Inte en fråga jag har tänkt på. Behöver fundera på den.
Där var vi
klara. Fler privata aktörer för att...
Där avbröt jag dig.
Ja,
jag vill bara se hur det kändes. Hittills har ju ingen partiledare stormat ut. Det är ändå positivt. Nu är det dags för lyssnarnas frågor. Är du beredd?
Ja.
Det är Björn Wallner som är först ut. Han skriver, vilka satsningar vill ni göra för att få hemmasittande barn tillbaka till skolan igen? Frågor kring människor med olika funktionsnedsättning lyser med sin frånvaro i den politiska debatten, tycker han.
Generellt har de stora neddragningarna i skolan, de största neddragningarna har också varit nu, den här mandatperioden, större än på 30 år, gjort att det blir tuffare och tuffare för lärarna att ta hand om alla elever. Vi är alla olika, vi behöver lära oss på lite olika sätt och få hjälp och stöd vid vissa tillfällen. Det är väldigt bekymmersamt. Det ser vi hela vägen till högskolan också. Att det blir mindre och mindre undervisningstid. Det gör att färre och färre klarar utbildningarna vi erbjuder i Sverige idag. Så jag skulle säga att vi måste anställa fler. Det behöver på många fler skolor finnas två lärare i klassrummet. Det måste finnas många fler lärare, särskilt i de yngre åldrarna förstås. Så att du ska känna att du hänger med, och om du inte gör det så får du lite extra hjälp och kanske till och med i ett separat rum. Men det finns en vuxen där. Det hjälper inte att bara sticka ut i det tomma intet. Vi måste ha mer personal. Och nu har det varit en enorm neddragning på elevassistenter också. Så här är verkligen mitt medskick. Vi måste ha in fler lärare, fler elevassistenter, fler liksom ensamma rum där man kan få träna. Men sen handlar det ju om att socialtjänsten ibland också behöver sitta på skolan och se, nu kom inte Kalle till skolan, ska vi kanske gå hem och knacka på hos honom och sitta ner.
De ska vara på plats i skolan.
Ja, men det tycker jag. I vissa skolor kan de få vara på plats, det finns sådana projekt. Så att man kan sitta ner med familjen ibland också och prata om, vad är det som är jobbigt? Kan vi göra det här på ett annat sätt och så? Så mer hjälp och stöd.
Bernt i Boden frågar så här.
Hej Norsi, jag heter Bernt och är från Boden. Tänkte bara ställa en fråga till dig då. Vi kör ju hårt med 6 timmars arbetsdag och det är säkert jättebra tror jag. Men hur man ska finansiera det där. Här uppe har vi så brist på folk till jobb så att vi behöver nog ha minst 8 timmar. Men jag tror det skulle vara bra 6 timmar för kanske de som är slitna i kroppen. Hur får vi ihop det där helt enkelt då med folk?
Lena Kallner var reporter och frågan ställs av Bernt. Vad säger du?
Tack Bernt, jättebra fråga. Och det är faktiskt inte en dum idé att seniorer kan få lägre arbetstid. Men låt mig ta exemplet Danmark för undersköterskor. En undersköterska som väljer mellan Danmark och Sverige väljer mellan Sverige då, som alla vet ungefär vad det är för villkor. Danskarna, de har över 40 000 i månaden för en undersköterska, nästan dubbelt så hög lön. Hon har ingen karensdag, hon jobbar 37 timmar inklusive betald lunch. Hon har en veckas semester extra, alltså 6 veckors semester. Och har bättre arbetsvillkor och mer bemanning. Så att det vi ser är att Sverige halkar efter. Även norrmännen har kortare veckoarbetstid. Även islänningarna har det. Många andra europeiska länder har det. Så att vi vill se till att arbetsvillkoren förbättras och att du får ett bättre liv. Och det kräver en viss omfördelning, svar ja. Det gör det ju med bibehållen lön. Men det gör också, Bernt, att fler vill och orkar jobba i vården till exempel. Eller att man orkar jobba mer i omsorgen. Så här väcker också glädjen och gör att fler vill vara där och kan komma upp också från deltid till heltid och sådär. Så vi tror verkligen att vi kan se till att, precis som våra nordiska grannländer, förbättra löner och villkor och sänka veckoarbetstiden.
Lena Karlsson skriver så här. Min fråga är helt enkelt, varför är det i era ögon så fult att vara rik?
Inte alls. Tvärtom ska ju fler få chansen att spara pengar och lägga lite extra pengar på banken. Det är de ekonomiska klyftorna som vi ser som ett stort problem. Dubbelt så många har blivit fattiga under den här mandatperioden. Och vi har nästan 500 000 nu då arbetslösa. Det är det stora problemet.
Matilda, hon frågar så här.
Jag heter Matilda, 35 år och kommer från Vetlanda i Småland från början. Ja, men jag är lite inne på det här med vad du tänker om förskolan. Jag är själv förskollärare och ser att det blir mer och mer norm att barn går många timmar om dagen i förskola. Många går 9-10 timmar om dagen varje dag måndag till fredag. Och de blir ganska trötta av det här. Så min fråga är, kan ni politiker göra någonting för att justera den här, vad ska man säga, att man har någon slags gräns för hur många timmar om dagen barn kan gå i förskola?
Reporter var Frida Anund. Vad tänker du nu om Matilda?
Tack Matilda, bra fråga. Dels när det gäller förskolan så vill vi ha skarpa regler för hur stora grupperna får vara. Mindre grupper för små barn och lite större för 3-5-åringarna. Så att vi måste in och reglera barngruppstorlekarna och se till att det finns tillräckligt mycket barnskötare och förskollärare, för det är för stora neddragningar just nu.
Tiden då?
När det gäller tiden så är den så beroende av arbetslivet. Alltså, behöver du jobba kväll och natt så har du ju inget annat val. Eller behöver du jobba många timmar för att få det att gå ihop, så är det ju det, är det som är anledningen till att barnen är på förskolan. Så jag tror att där behöver vi i så fall korta veckoarbetstiden.
Se där.
För om vi ska också kunna korta där, det skulle man kunna göra.
Göran Hedblad skriver så här: hur kan det bli mer pengar i plånboken då vänstersidan ska höja skatten, då andra saker blir dyrare, höja drivmedelspriset som också påverkar priset på det vi handlar? Så formulerar Göran sig.
Nej, det är precis tvärtom. Utan vi vill ju bara göra det för de rikaste personerna. Men det är också för att du ska slippa betala en privat sjukvårdsförsäkring. Det är för att du ska slippa betala så höga avgifter för att ta ut medicin. Det är för att du ska ha en bra vård, skola och omsorg som inte kostar för mycket. Så det är en jämlikhetsfråga detta också. Så att alla människor, att vi alla har det bra och har en bra start i livet. Och sen är det massa marknader där ute som inte funkar. Vi måste strukturellt se till att bygga många fler billiga hyresrätter till exempel. Vi måste återinföra investeringsstödet för det. Vi behöver få ner avgiften på att ha din hund försäkrad till exempel. Det är alldeles för höga avgifter. Det är mycket avgifter. VA-avgiften går ju upp nu och riskerar att bli väldigt hög om inte staten hjälper till att rusta upp våra VA-system. Så jag skulle säga att tvärtom, hade våran budget gått igenom så hade en vanlig barnfamilj haft 3000 kronor mer i plånboken. Det handlar ju också om barnbidraget måste ju upp med 500 kronor. Bostadsbidraget måste upp. När allting går upp så måste man stärka människors ekonomi. Så att vi är väldigt på det klara med att efter ett maktskifte så måste vi få ner kostnader och avgifter för hushållen.
Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar. De ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, det var den 10 augusti, då hamnar Vänsterpartiet på 7,5%. Ekonomidata, så alla vet, slår ihop mätningar från flera olika mätinstitut. Vad tänker du om siffran?
Ja, men det är där vi brukar ligga. Men det utkristalliseras nu, skulle jag säga, i valrörelsen nu. Det väger nu mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så vill man ha en högerregering så blir det ju allt mer. Då är det Centerpartiet man får rösta på. Vill man ha en vänsterregering så är det Vänsterpartiet man får rösta på. Tiderlaget verkar ligga så pass långt efter så att det skulle jag säga, det är lite kört för dem helt och hållet. Så nu står det mellan våra två partier.
En fråga som jag inte tror att du är förvånad över att den kommer, det handlar om att under sommaren så har det ju rapporterats att Vänsterpartiet haft lokala företrädare som har hyllat Hamas och uttryckt antisemitism, och nu senast riksdagsledamöter som har skickat stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Hur har ni i partiet arbetat efter att de här uppgifterna framkommit? Ni har ju fått kritik för att ni agerade långsamt, så hur har ni tagit tag i det här?
Jag känner inte igen det, utan vi agerade ju på några timmar och avsikten från deras håll har ju varit att uppmärksamma att det är väldigt rättsosäkert i Israel. Nu gick ju en minister ut till exempel och sa att han skulle bygga upp en arena med hängningar av palestinier. Så att avsikten var en annan och det var ett misstag därför från deras sida, och de ångrar ju sig väldigt mycket att det här blev på det här sättet och dragit tillbaka det helt och hållet.
Men känner du dig trygg i att slippa fler sådana rubriker?
Jag tycker att man ska ångra sig och att man ska ta till sig när man gör sådana här saker, och att våra rutiner nu behöver ändras, och det har också gjorts då när sånt här.
För jag tänker, det måste störa det politiska arbetet och de frågor du vill prata om.
Mm. Ja.
Om man ser hur snacket har gått de senaste dagarna, då Socialdemokraterna och Centern närmat sig varandra, ser det ut som. Är det omöjligt för er och Centern att komma överens?
Nej, för oss är det inte det. Men Centern har bestämt sig för att de inte vill ha en vänsterregering. Och det handlar ju om politik. De vill ha marknadshyror, väldigt mycket högre hyror. De vill sänka A-kassan. De vill privatisera, det var ju det de gjorde sist, de kaosprivatiserade hela Arbetsförmedlingen. De är inne på att liksom sälja ut mycket av vår offentliga välfärd, och det tror inte vi på. Så att det är klart, det handlar om politisk inriktning. Vill man ha en trygghet för alla som jobbar så är Vänsterpartiet, skulle jag säga, det parti man får söka sig till. Och billiga hyresrätt istället för dyra.
Kaosprivatisering, nytt ord. Hur långt är du beredd att gå om det blir en rödgrön majoritet med er och ni inte får ministerposter? Ni kräver ju att få sitta i regering. Vad tänker du göra?
Det där tror inte jag blir något större problem. Utan det är klart alla partier som behövs för att bilda 50% behöver finnas med. Vi borde ta ansvar för den politik man bedriver så att väljarna också kan utkräva. Det handlar om alla som lyssnar på P4 Extra här, att de måste kunna utkräva ansvar från mig också när jag är med och styr.
Vilken ministerpost skulle du vilja ha? Våga svara på den.
Du vet vad som händer när du ställer den frågan.
Det slingras alltid.
Det viktiga är ju för oss att det blir en ny inriktning. Att du som jobbar så hårt, du sliter så mycket, springer så fort, att du har ett riktigt bra liv. Och för det behöver vi mer jämlikhet i Sverige, tror vi.
Vilket håll drar du åt då?
Det är viktigt med de ekonomiska frågorna för oss. Men det är klart, ni hör ju på mig också att vården är viktig, välfärden är viktig för oss. Men också att få ner kostnaderna för alla som har barn och bedriver ett hushåll.
Men kommer ett samarbete vara omöjligt om ni inte får ministerposter? Kommer ni att liksom resa er upp då och säga nej?
Alltså, vi skiljer oss inte från något annat parti. Utan alla partier vill ju sitta, eller vill. De ställer ju upp i val för att sitta i regering. Det är hela poängen.
Okej. Nooshi Dadgostar, vi får avrunda här.
Vad trevligt det var, Titti.
Ja, vad roligt. Eller jag vet inte om det är bra eller dåligt att du känner så. Okay. Jag får fundera på det när jag går hem sen.
Sorry, jag tar tillbaks det. Men tack alla som lyssnade då, får man väl säga då.
Det tycker jag att man kan säga. Nooshi Dadgostar, jag har faktiskt också haft kul på jobbet. Partiledare för Vänsterpartiet, tack för att du kom hit.
Glöm inte rösta.
Säger du det till mig så kan jag säga ingenting. Liberalerna Simona Moamsson är nästa kvinna ut.
Ha det fint.